Vi skal gå ut ifra Matteus 5 i dag, vers 27-32. Det er Jesu tale i bergprekenen. Fra Matteus 5, 27-32. Likedan skal vi lese fra Matteus 19, vers 2 av de følgende vers der. Eller vers 3, rettere sagt, av de følgende. Men først skal vi be. I Jesu navn skal vi be. Kjære Jesus, vi kommer til deg, du Guds sønn, du som er vår frelser. Herre, du som har sonet våre synder med ditt blod. Herre, vi kommer til deg og ber at du vil tale til oss om det som er fore nå. Herre, det er ditt ord vi er samlet om, og det jeg ber om er at vi skal få oppleve at det er ditt ord. At det ikke er menneskers tanker. Ikke mine tanker, Herre, ikke meninger, ikke oppfatninger, men at det er du, Jesus, det er du som taler, og det er du som vil oss noe gjennom denne tale. Herre, vi har syndet mot deg. Det er så mange ting vi har iblant oss som vi ikke har noen unnskyldning for. Og jeg vil ikke prøve på å unnskylde noe av det som er galt iblant oss, Herre. Men jeg ber at du vil få oss i tale, at du vil vekke samvittighetene, at du vil vekke erkjennelse av hva synd er, og at du vil gi omvendelse, Jesus. Det ber jeg om. Og så ber jeg om det som er så nødvendig når jeg står her, at du gir meg ordene, Herre, at du ordner med mine tanker. Vær med meg når jeg leser ditt ord. Takk fordi du hører oss, Herre. Amen. Det er altså i Matteus 5, 27 først, hvor Jesus sier, «Jeg har hørt at det er sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier eder, at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og dersom din høyre hånd frister deg, da hugg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Det er sagt, den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier eder, at hver den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, han volder at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Og så er det i Matteus 19, da fariseerne spurte om det gikk an å skille seg for enhver saks skyld, så står det, Jesus svarte dem, har ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett. Kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. De sa til ham, hvorfor bød han Moses å gi hustruene skilsmissebrev og skille seg fra henne? Jesus svarte dem, for eders hårde hjertes skyld ga Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke vært således. Men jeg sier eder, at hver den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Vi skal ta utgangspunkt i den form det sjette bud har i Guds ord. Det lyder slik i den oversettelsen vi har, du skal ikke drive hor. Rätt orätt översatt från den hebraiska grundtexten i det gamla testamentet står det slik: icke bryt äktenskapet. Det är en bokstavlig översättelse. Icke bryt äktenskapet. Där är det många som menar att det blir att reducera lite på det sjätte budet. Det är inte så strängt som det här. Det är ju ett gammalt nordiskt ord, detta ordet hor, som betyder att leva med en annan än sin äktefälle. Och många menar att när man förlater det och brukar detta som nå igen förresten har kommit in i läroböckerna, att du ska aldrig bryta äktenskapet, så betyder det en reduktion, en avsväckelse av det sjätte bud. Men det är tvärtom i verkligheten. Det är bokstavligt det Gud säger, icke bryt äktenskapet. Men säger man, då blir ju det sjätte bud bara aktuellt för dem som lever i äktenskap. Då kan det inte det sjätte bud vara aktuellt för en är gift. Och då behöver en väl heller inte ta hänsyn till det sjätte bud för en är gift. Och det är det många som förkynner idag. Och det blir undervist i skolan idag. Helt ned i grundskolan. Många säger det idag. Du behöver inte ta hänsyn till det sjätte bud. Det kan vara tyst nog när du kommer in i äktenskap. De som säger det, de skönner ingenting av det hela och de förnekter Guds ord. Därför må vi spöra, vad betyder äktenskapet? Och väl att märke i Bibeln, i Guds mening. Jag kan nog säga vad en överhetsperson säger när han inte håller sig till Guds ord. Man kan spöra i öst och väst vad det betyder. Vad betyder det i Bibeln, kära vänner? Det säger Jesus. Har inte läst. Har inte läst. Jag spör dig. Det gäller inte bara fariserna som Jesus talade till. Nu säger han till oss. Har inte läst. Och jag spör dig. Du unge, har du läst Guds ord? Du unge som är här på mötet idag, vill du rätta dig efter Guds ord? Tänk, jag tror faktiskt att de flesta av er nettopp vill det. Jag tror det verkligen. Har inte läst i Jesus att han som skapte dem från begynnelsen har skapt dem till man och kvinna? Och du skönner, där ligger en väldig lärdom. Vi måste se i första Mosebok kapitel 1, vers 26-27 för att finna det, utan att jag har tid att gå in på allt som kan ses i den sammanhang. Men där står att då Gud skulle skapa människa var det en rådslutning i Gud på förhand. Låt oss göra människa i vårt bilde. Gud rådslår med sig själv om att skapa ett människa. Och står det att Gud skapade människa i sitt bilde. I Guds bilde skapade han det. Till man och kvinna skapade han dem. Vet du om du hörde detta nu? Hör du att ental och flertal är brukt i en och samma betydning? Då Gud skapade människet, det ental, i sitt bilde. Då skapade han dem till man och kvinna. Ental och flertal, det är människet. Människa är man och kvinna. Det är en förunderlig Guds ordning som Gud har skapat människor till under människets jordeliv. Från Guds plan av ser vi vad det Jesus säger om dessa ting ellers. Det är under människets liv på jorden äktenskapet gäller. I det fullkomna Guds rike, där är det inte något kön längre. Där säger Jesus, där är varken tas till äkte eller gifts till äkte. För där är det som änglarna. Och där är inte man och kvinna. Där är det inte något kön. Men under människas jordeliv var människan skapt som man och kvinna. Och Jesus säger att de är inte längre två, men de är ett kön. Och det står i andra kapitlet i första Mosebok om detta. Att Gud sa, mannen ska förlata far och mor och hålla sig till din hustru. Och de två ska vara ett kön. Detta är alltså Guds ord. Detta är Guds tale. Och detta säger vad äktenskapet egentligen är. Ett samfund, ett samliv mellan en man och en kvinna. Hvis ikke synden hade kommit in i världen, så ville detta varit höjhelig och rent. Synden ödla människets gudbildlighet. Det ödla också äktenskapet. Det gjorde det. Lika fullt är den ordningen Guds ordning som gäller framdeles, som du hör Jesus säger. Men det hade inte blivit fler kvinnor än män eller omvänt, hvis ikke synden hade kommit in i världen. Det är så många ting som har blivit ödelagt och försövet på grund av människans synd. Det har jag inte tid att komma in på sån i detalj här. Men det som blir aktuellt för oss nu, det är hvordan sker egentligen synd mot det sjätte bud. Vad vill det si att bryta äktenskapet? För det är det Jesus lägger oss på hjärtat här. Och du hör väl vad stor synd det är. Det framgår ju att det Jesus säger att den som bryter äktenskapet, han blir kastad i helvete. En allvarlig synd det. Det är inte jag som säger det. Om ditt högra öga frister dig, riv det ut och kasta ifrån dig. För det är bättre för dig att ett av dina lemmar går tappt än att hela ditt legeme blir kastat i helvete. Det är Jesus som säger det. Hvis ett människa synder mot det sjätte bud och icke omvänder sig från det, blir han icke frälst. Då går han förtappt. Vi måste vara klara att det är Jesus, han som älskar oss. Han som själv har köpt oss fri för våra synder med sitt blod, som säger detta till oss för att advara oss. Man kan inte ta lätt på spörsmålet om äktenskapet. Det går inte att ta spörsmålet sjätte bud lättvint. Du hör att Jesus tar inte lättvint. Och då ser du hur det kastar ljus över vår tid. Och en av de ting som visar hur förfärdelig vår tid är fördärvet och ödelagt. Och hur långt vi har kommit bort från sannheten. Hvordan sker det synd mot det sjätte bud? Principiellt sker det på en av två måter. Enten vi upplöser ett äktenskap som består, eller vi överträder skiljelinjen mellan man och kvinna utanom äktenskapet. Vi ska se lite på hver av disse. Å upplösa ett äktenskap som består av skilsmisse, det är synd. Och all skilsmisse är synd. Undtagen i det ena tillfället hvor Jesus säger utanför hors skyld. Det kan ju hända att ett äktenskap är ödelagt allerede. Att en part har syndet. Då påbyr han icke skilsmisse. Det gör han icke. Och det bästa vill jag vara att den part som har syndet omvänder sig. Och äktenskapet kan bli gott igen. Men kan inte det ske, så är det ju allerede brutt. Och det är det eneste undtag som är grundlag för skilsmisse. Ellers är efter Guds ord all skilsmisse synd. Naturligtvis kommer här ett kor av protester från alla kanter. Och där kommer alla slags motföreställningar. Men detta är Jesu ord. För andra säger vad de vill. Jag har hela mitt liv vill följa Jesus. Det är tänkt att göra så länge jag lever. Det jag säger, det är Herrens ord. Du kommer i konflikt med många människor idag när du inrättar ditt liv efter Herrens ord. Och det får så vara. Jesus har sagt det att det ska komma en tid där de ändå tror att de gör Gud en välgärning när de slår oss ihjäl. I den grad kan vi komma i motsättning till människor. Men det får så vara. Spørsmålet er, hva sier Guds ord? Det var det. I og med at ekteskapet er, som jeg nevnte, samfunn og samliv mellom en mann og en kvinne, har Gud satt en hellig skillelinje mellom mann og kvinne utenom ekteskap. Og det ligger i sakens natur, det. Og det er klart at den skillelinjen, den gjelder alle mennesker. Og det gjelder jo nettopp dem som enda ikke er kommet i ekteskap. Å krenke denne skillelinje som går mellom mann og kvinne utenom ekteskap, det er å drive hor. Det kan skje på mange måter. Jesus sier det kan skje ved et urent blikk, om ditt høyre øye frister deg. Om en mann ser på en kvinne for å begjære henne. Det ordet som er brukt for kvinne, det betyr en kvinne som tilhører en annen mann. Om en ser på en kvinne som en ikke har rett til, som ikke tilhører en selv, for å begjære henne, sier Jesus, da har en allerede falt i synd, i sitt hjerte. Og det står i Matteus 15, i vers 19, fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, tyveri, bespottelse, falskt vitnesbyrd, altså løgn, og så videre. Fra hjertet, der begynner synd. Selv om en synd ikke blir utført i handling, så er det en synd i hjertet allerede. Og det er det vi skal legge til målestokk her. Det er dette Jesus sier. Og så advarer han oss. Alt som vi på forhånd vet vil friste oss, skal vi unngå. Så langt det står til oss, endog om vi kanskje kommer til å leve etter noe, et amputert liv, etter hva mennesket mener. Vi kan jo ikke bokstavelig rive øyet ut av hodet, eller hugge hånda i den forstand. Men du skjønner hva Jesus mener. Selv om vårt liv blir amputert, og mange synes at vi må forsake og gi avkall på mange ting som skulle høre menneskelivet til, så er det bedre enn å falle i synd og risikere at hele ens legeme blir kastet i helvete. Og jeg gjentar, det er ikke jeg som sier det. Det er Jesus. Denne skillelinjen mellom mann og kvinne, den kan overtres med ord, simple vitser, lettsindige viser, som det er så forferdelig meget av. Det er underlig at det ikke skal gå an å ha et underholdningsprogram i radio eller i fjernsyn, uten at det skal dreie seg om hor i en eller annen form. Og hva som er morsomt ved det, det vet jeg ikke. Det er som det går ut på det. Bibelen kaller slik tale for råtten snakk, og sier til oss som er kristne, ingen råtten snakk gå ut av din munn. Og så har vi at man overtrer skillen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, ved at man simpelthen lever sammen, uten å være gift. Det er sannhet å drive hor. Enda om forlovede begynner å leve sammen før de er viet, det er å drive hor. Og papirløse ekteskap er hor. Det sier Guds ord. Man kan ikke si det at den der vielsen har ingen betydning. For etter Guds ord er det den det kommer an på, om en har rett til å leve sammen eller ikke. Jeg var veldig nøye med det etter Moselov, og den gjelder fremdeles for oss som er kristne. Och så kan vi spöra. Hur ser det ut ibland oss idag? Jag vill helst slippa svara på det. Och jag tror inte det är nödvändigt. För när jag säger det jag har sagt och pekar på vad Gud så säger, så kastar det ljus för oss. Och så är det bara en ting för oss, och det är att böja oss och se, vi har syndet. En dag mellan kristna människor föregår det synd. Och den som är själesörger, han får se många ting som gör ont in i hjärtets allra innerste. Det är inte någon sjeldenhet att unga människor som reiser omkring och synger i sanggrupper lever i hor. Ingen sjeldenhet idag. De reiser, de vittnar om Jesus, och de håller bibeltimer, och de synger, och de säger att de är ute för att evangelisera, och så lever de i synd. Och så är det många som säger att man kan inte ta det så nöje. Det sa de falska profeterna också. Och du kan läsa för exempel hos profeten Amos vad Herren säger om dem som inte tog det nöje med det sjätte bud. Och en annan ting jag tänkt på. Med de falska profeterna följde också den gång musiklag som hade larmande sanger, som det heter där. Och det står hos profeten Amos att Herren säger: jag hater edes larmande sanger. Jag undrar på om detta har något att säga oss idag. Eller vad tror du? Jag spör. Mer vill jag inte säga om denna sida av saken. Jag vill gå tillbaka till det som Gud har gett oss i äktenskapet. Det är ett välsignat samfund Gud har upprättat. Ett samfund som är välsignat av Herren mellan en man och en kvinna. Och som hör med till ett sant och sunt människoliv. Det är inte bara att det har betydning för vårt Guds förhåll att vi lever rätt efter Guds ord. Men det har så väldigt stor betydning för vad vi är som människor i samfundet att vi lever efter Guds ord. Och du vet att detta med äktenskap och hem, det är själva fundamentet i samfundet. Och det är inte underligt på att djävulen är ute för att ödelägga det. Jag ska inte säga mer om akkurat ikväll, för om Gud vill ska jag komma tillbaka till detta igen på söndag kväll och säga lite mer om det. Men jag vill understreka att det är en välsignad institution, äktenskapet, hvis en lär och inrättar sig efter Guds ord i det. Och vi har forskjelliga förmaningar i Bibeln om det. Jag hänvisar inte minst till Efeserbrevets 5:e kapitel. Där säger Herren till äkta män: i män, älska deras hustrur, lika som Kristus älskat menigheten och gav sig själv för den. Och han säger till hustrurna: i hustrur, underordna er under deras egna män, som under Herren. Det är inte sidoordning, men hustrun är underordnat mannen i äktenskapet. Det betyder att mannen är den ansvarige instans överfor Gud i äktenskapet. Det som är galt i ett äktenskap och ett hem, det har mannen ansvar för. Och det ska han göra regnskap för. Luther brukar starka ord om detta. Han säger att en man är i sitt hem, han är konge, präst, biskop och lärare. Nu är det många män som missbrukar detta. Också kristna män. Och nu vill jag få lov att säga ett ord till dig som är äkta man i denna församling. Du har inte lov att säga till din hustru: du ska underordna dig under mig. Är du klar att du har inte lov att säga det? Det är Herren som säger: i hustru. Du har ikke lov å si det. Og du har ikke lov å anvende dette ordet på den måten at alt skal gå etter din bestemmelse i ekteskapet. Da er du en hustyrann, og da gjør du synd. Det er ikke det som har vært Herrens mening. Vi må se disse ting i Guds ords lys, og ikke med menneskelige meninger med disse uttrykk om underordning. Det er Herren som sier noe til oss som er ekte menn, og det er Herren som sier noe til våre hustruer, og det som Herren sier til dem, det kan ikke jeg ta i min munn og si som det skulle være jeg som skulle si det. Du skjønner forskjellen? Og så er det en ting til. Nå må du høre det igjen. Amen. Elsk deres hustruer. Stå litt til. Like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er ordet til deg og meg. Hvordan elsket Kristus menigheten? Han tok på seg ansvaret for våre synder. Han gjorde nettopp det som står her. Han ga seg selv for den. Gjør du det for din hustru? Og det er det jeg spør meg om på Guds ansikt. Er det det jeg gjør i mitt ekteskap? Men det er det Gud ber meg om å gjøre. Hvordan tror du det ville bli i ekteskap når vi praktiserte dette? Jeg kunne ha lyst til å gi deg noe råd, du som er ektemann. Se på din hustru som Guds gave til deg. Det kan variere så med våre følelser. De skifter. Det er ikke noe unormalt i det. Men det er en ting som står fast. Min hustru har noe som ingen annen kvinne har i denne verden for meg. Hun er Guds gave til meg. Og en gave har ikke bare betydning etter hva den er i seg selv. Den har også betydning etter hvem er det som har gitt den. Vi hadde et alminnelig eggeglass av tre hjemme. Det var håndmalt og pent. Men det som hadde den store betydning var at det var en gave fra dronning Maud opprinnelig. Hver gang jeg så det eggeglasset måtte jeg tenke på, det var hun som hadde gitt det. Derfor ble det noe eget ved det. Din ektefelle har noe som ingen annen har for deg. Gud har gitt deg henne. Videre vil jeg spørre deg, takker du din hustru noen gang? Ser du hva hun gjør for deg? Legger du merke til det når det er nystrøkne gardiner? Tar du alt som en selvfølge? Har du kravmentalitet? Eller har du takkementalitet? Begynn med å takke. Og så endelig vil jeg få si deg, se mer på dine plikter enn dine rettigheter i ekteskap. Tenk om alle ektefolk gjorde det. Vi ser mer på våre plikter enn på våre rettigheter. Det er noe som synes at dette høres da svært ut. Jeg skal si deg en ting. Hvis du hører noe, og prøver å gjøre etter det, blir du lykkelig. Du får det godt. Og hvis du vil ha det vondt, så skal du bare trumfe ditt igjennom, så har du det vondt, og så skaper du vondt. Ja. Jeg sier til dere, ekte menn, som alltid skal ha det som du vil. Du gjør vondt, og du blir ond, du skaper vondt, og du kjenner det best selv. Var det det du ville? Än om vi begynte å se ekteskapet i Guds ords lys og innrette oss etter det, ja, da blir mange ting annerledes. Og jeg har sett at dette skjer. Det er som det står i en gammel salme, når Jesus kommer inn i huset, det blir et ganske annet liv. Og små og store, hos mann og vi, det blir et ganske annet liv, ja. Nå skal ikke jeg stå her og tale evinnelig i kveld, så jeg må snart tenke på å slutte, men det er et par ting jeg må få nevne innen jeg slutter. Skal alle leve i ekteskap? Der sier Guds ord at det er tre tilfeller det ikke er aktuelt med ekteskap. Og det finner du også i Matteus 19. For det første, de som ikke har forutsetning for det fra naturens side. Det er meget sjelden det forekommer under våre forhold, på våre breddegrader. Men hvis et menneske ikke har forutsetning for å leve et samliv, så skal han naturligvis heller ikke gifte seg. Det annet er om det er blitt slik med menneskelige inngrep eller i tilfelle ved sykdom. Det er også meget sjelden under våre forhold, på våre breddegrader. Men det kan saktens bli aktuelt for misjonærer å treffe på slike. For det tredje er det de som har gildet seg selv for himlenes rikes skyld, som Jesus sier. De som frivillig gir avkall på å leve i ekteskap, fordi de har en tjeneste for Herren. Det behøver ikke være misjonærtjeneste. Og det er slett ikke sagt at alle misjonærer heller skal være ugift. Det ville være ganske feil å tro det. Det kan være hvilken som helst tjeneste. Det er mange slags tjenester i Herrens rike og i menneskesamfunnet. Den som gir avkall på å leve i ekteskap for Herrens skyld, får også nådegave fra Herren til å leve ugift. Derfor går det godt. Men hvis en ikke har en slik tjeneste, og ikke får en slik nådegave, og er et sunt, alminnelig, normalt menneske, så skal en ta sikte på at det er Guds vilje at en skal inngå i ekteskap. Jeg vil si til dere unge som spør om disse ting. Og så til slutt. Jesus gjorde sitt første under i et bryllup i et nystiftet hjem. Der gjorde han vann til vin. Det er en anskuelsesundervisning. Det er en undervisning om at Jesus vil inn i våre hjem og gjøre det umulige mulig. Det er mange ekteskap som har begynt dårlig, begynt galt. Og det har kommet inn mye ondt i mange kristne hjem også. Om det nå er så hos deg, om det har begynt galt, og om det kan være bråket og ugreit hos deg nå, behøver det ikke å fortsette slik. Jesus har vist at han har kommet inn hos deg, i ditt hjem, og gjøre det som faktisk er umulig, menneskelig sett. Vil du slippe ham til? Jeg får si i Jesu navn, vær ikke redd for å erkjenne det som er galt. Det er en ting vi fremfor alt ikke skal være redde for, vi som er kristne, og det er å erkjenne vår synd som synd. Det blir hørt i himmelen det, og vi får hjelp. Han, vår egen frelser, som kom for å sone og har sonet vår synd og har gitt oss det evige liv i seg selv. Han vil inn i vårt daglige liv. La han få komme der. Så må vi igjen takke deg for ditt ord, Jesus. Og selv om vi må erkjenne at det rammer oss på så mange måter, når du kaster ditt lys over oss, så takker vi deg nettopp for det, og ber at du gir oss hjerte til å erkjenne ditt ord, og bøye oss for det, og høre på deg, Jesus, at mellom alle verdens tusen røster som møter oss, at vi kunne høre din røst, som du sier, mine får høre min røst, at vi følger deg, Jesus. Så ber jeg at du også vil velsigne dette budskapet for ditt navns skyld. Amen.